Och jag skulle vilja börja den här predikan med att säga att när vi läser i Bibeln så är ju Bibeln väldigt ärlig med livets villkor. Alltså bibeltexterna är inte något tillrättalagda idealbilder av någon sorts idealsamhälle eller att livet skulle vara enkelt eller smärtfritt. Eller att Bibeln på något sätt skulle distansiera sig ifrån liksom hur situationen ser ut för oss människor. Utan Bibeln är väldigt tydlig och det är väldigt ärliga bilder när liksom Bibeln talar om vår verklighet. Det finns ganska brutala beskrivningar av hur världen ser ut och hur livet ser ut. Och just i den här texten så beskriver ju profeten Jesaja, han ger en bild av hur livet är. När liksom livet på något sätt är skövlat på liksom massa olika sätt. Han talar om mörkret. Han talar om oket som tynger ner människor. Han talar om stången över axlarna, om förtryckarens piska, stöven som bars i striden och manteln som har fläckats av blod. Det är ganska otäcka bilder av mänsklig smärta och också om hur världen mår. Och så säger Jesaja så här, allt det här ska förändras. Mörkret i världen och till och med mörkret i ditt eget liv är inte för alltid. Det ska komma ett ljus i det stället. Och Jesaja säger att oket som liksom tynger med sina bördor ska brytas sönder. Förtryckarens piska ska liksom släppa taget. Det kommer att sättas en gräns för djävulskapen i världen. Jesaja beskriver hur förtryckarens piska ska liksom slitas ur förtryckarens händer. Och att någon ska liksom bryta sönder den här piskan. Och Bibelns budskap, på tal om att vara ärlig och att vara sann med hur det är, så är Bibelns budskap att det är en förtryckare i vår tillvaro som springer lös. En förtryckare som söker efter att bryta sönder tillvaron. En förtryckare som söker att binda oss, att förslava oss. Och det är också där vi ser i våra egna liv men också runt över våran jord. Vi ser förtryckarens och hans piska att den är på riktigt. Det räcker med att titta på nyheterna på dagen. På dagarna liksom. Och världen, aposteln Johannes i Nya testamentet, han säger att världen är i den ondes våld. Och det är ganska deppigt. Nu kommer liksom predikanten här och med deppigheter. Men jag tänker att jag tror att vi alla kan stryka under att världen är i den ondes händer. Det är på något sätt så som livet ser ut. Och de här krigiska bilderna, både stöven och den här blodstänkta manteln, de ska bytas ut, säger profeten. Och han säger att de till och med ska brännas i eld. Alltså smärtan har en gräns. Och världens galenskap har en gräns. Men då är ju frågan, vad är det som ska göra skillnaden? Vem eller vad i världshistorien ska liksom ändra på de här förutsättningarna? Och det verkar ju så när vi läser den här texten att det har att göra med ett barn som föds. Och när jag läser den här texten så tycker jag att det är väldigt intressant på något sätt att de här två bilderna målas bredvid varandra. Allt det som har listats tidigare, ni vet med stuven och piskan och alltihopa, får en motbild. I den ena vågskålen så har vi krig, vi har förtryck, vi har ok, vi har blod, vi har mörker. Bara en massa elände. Och i den andra vågskålen så ligger en bebis. Och hur i hela världen ska det liksom kunna vägas upp? Jo, men det står att väldet är lagt på den här bebisens axlar. Alltså han är ju inte, det ligger ett litet barn här i en krubba. Och det är ju inte så att Jesus för alltid är en bebis. Men det börjar ju så att det är ett barn som ska födas. Och då är ju frågan, vem är det då som liksom sitter i hela tillvarons, i hela världens kontrollrum? Vem är det som en dag ska inordna hela världen efter sin personlighet och efter sina värderingar och sin karaktär? Vi ska komma tillbaka till det, men jag skulle först vilja göra en ganska drastisk jämförelse. Och det är att världens just nu mäktigaste man heter Donald Trump. Och jag tänker att det som händer runt omkring honom på ett sätt inte kan förvåna någon. Därför att den valkampanj som han bedrev präglades av kaos, av personangrepp, vulgaritet, svulstiga löften utan uppbackning. Och dessutom så har ju hela hans yrkeskarriär handlat om konflikter och bråk. Jag vet inte om ni vet om att Donald Trump genom historien har funnits med i 4095 stämningar och juridiska processer. Och då tänker jag, när man väljer en sån regent, då är det ju också de sakerna man får. Eller hur? Så egentligen är det kanske inte så konstigt att det är så oroligt runt Donald Trump. På något sätt så visste man kanske innan att det var där man skulle få när man valde honom. Och då är ju frågan att när Jesaja förutser att det ska komma ett barn och att det här barnet på ett alldeles särskilt sätt ska liksom vara ett brofäste in i världen, då behöver ju vi fundera på vem är det här? Vem är det här barnet? Och jag vet inte om ni la märke till det här anmärkningsvärda i texten där det står: en son är oss given. Jag tänker att de flesta av oss, vi är så vana att läsa det här. Vi sjunger det här i sångerna om och om igen. Och vi har ju haft julkrubbor framme i hur många år som helst. Både i kyrkan men också i våra hem. Och jag tänker att risken finns att vi inte riktigt kan förstå sprängkraften i det som sägs i den här texten. Det talas om mörker, krig och blod och förtryck. Och in i det så är det någon som är beredd att skänka en son. Och det är nästan ohyggligt anmärkningsvärt. Jag tänker att alla, jag själv är förälder. Och alla här inne som är förälder eller som har ett barn i sin närhet förstår ju på någonstans hur anmärkningsvärt det är att någon är beredd att skänka sin son in i död och krig och våld och blod och all förskräckelse som finns. Någon vill ge sin son in i det. Och då är frågan, vem är den där sonen och vems son är han? Och det profeten Jesaja förutser, det är ju det som händer i och med Jesu intåg i den här världen. Det är den sonen som vänder liksom världen rätt. Det är han som ska segra över ondskan. Och i Bibeln så är det ju så här att det här olika namn som personer har är väldigt viktigt. Därför att namnet i sig säger någonting. Det har någonting med karaktären att göra. I bibeltexterna kan vi se att om en person ibland får vara med om någonting som gör att den ändrar riktning i livet, eller man kanske fullständigt byter attityd, då byter man också namn. Därför att namnet säger någonting om det som har hänt. Därför att namnet i Bibeln har med personligheten att göra. Det har med vem man är att göra. Och så beskriver den här texten i Jesaja vem den här sonen är som ska komma. Vad är det han kan? Vad är det för karaktär han har? Och det första som nämns, det är ju att han är underbar i råd. Allvis härskare, en annan översättning också. Alltså på något sätt så är ju den som ska komma en regent som lyckas leda världen och ditt och mitt liv med fullkomlig vishet. Och jag tänker att det är en bristvara i vår tid. Fullkomlig vishet. Någon som är allvis ska komma och regera. Och så är han också väldig Gud. Alltså det är Gud själv som är på besök. Det är vad Jesaja ser. Och han ser inte någon sorts blek kopia eller någon sorts blek reproduktion av liksom våra egna begränsningar. Ibland så hör jag människor säga så här: för mig så är Gud så här eller så här. Och inte så sällan så beskriver man sig själv lite grann när man beskriver Gud. Och jag tänker så här: Gud är inte det. Han är inte en blek kopia av dig och mig. Han är Gud. Han är den som har skapat allt, som är skaparen. Han är totalt annorlunda än oss. Han är helt obegränsad i sina förmågor. Det är den guden som liksom bär hela universum i sin hand. Det är han som beskrivs i texterna som den som liksom spänner stjärnorna mellan sina fingrar. Det är han. Det är om honom. Det är han vi ser i den här lilla bebisen som föds in i vår värld. Och så beskrivs han också som evig fader. Evig fader. Alltså han leder inte utifrån maktgalenskap eller skräckvälde. Den som kommer är inte mindre än fadern. Gud är inte en envåldshärskare. Och han är inte heller någon som, som en maskin liksom, som bara vill så här: okej, jag vill få ordning och reda, nu ser jag till att fixa det. Nej, han är den älskande fadern som ett blödande hjärta söker mänskligheten så innerligt att han är beredd att ge sin son in i den här världen. Och så är han också fridens förste. Och någonstans så finns det ju någon sorts paradox i det här, i de här två orden. Fridens förste. Därför att den förste, då är det ganska lätt att vi tänker oss någon sorts mäktig. Någon som kanske gärna är kontrollerande och kanske lite skrämmande figur. Men grejen är att han är fridens förste. Och han kommer rakt in i ditt liv. Han kommer rakt in i vår värld. Och han kommer med fred. Och han kommer med frid. Men då är ju frågan: vad är det som vilar på det här barnets axlar? Och jag tänker att det är två saker. När profeten här, när Jesaja liksom tittar in i framtiden, för det är det han gör. Han ser det som ska hända 700 år senare, när det här barnet ska komma. Och då säger han att det är någonting som vilar på hans axlar. Och det som vilar på hans axlar, det är ett kors. Han bär världens skuld. Och för ett tag sedan så hörde jag en man från Afghanistan säga så här. Jesus, han är så annorlunda mot talibanerna. Talibanerna gjuter skräck i oss. Jesus älskar tills han dör. Och när jag hörde honom säga det så tänkte jag så här. Han har ju fattat grejen. För det är ju precis så det är. Han älskar tills han dör. Han träder in i människans ställe och han dör vår död. Men så säger Jesaja också någonting annat. Och ibland brukar man säga att när en profet liksom får titta in i framtiden så är det som att de får betrakta en sorts bergskedja på håll. När man inte riktigt, men ni vet de här olika bergstopparna som finns. Och så kan man inte, man ser bergstopparna men man kanske från håll inte riktigt kan se liksom vilket förhållande de här har till varandra, de olika topparna. För han ser ju, Jesaja ser att på Jesu axlar så bär han ett kors. Men han ser också att han bär ett välde. Och frågan är ju, vem är det som till slut en dag ska knyta ihop världshistorien? Och jag kan ge dig några ledtrådar. Det är inte Donald Trump. Det är inte Kim Jong-un. Det är inte Erdogan. Nej, Bibeln är tydlig. Den som har rätt att bära världens öde på sina axlar är densamme som bar världens synd, sorg och sår på sina axlar i form av ett kors. Och i Uppenbarelseboken, där kan vi få se hur den här världen ska dras ihop. Och Uppenbarelseboken säger att den som har burit korset också är den som är värd att knyta ihop hela världshistorien. För det Jesaja ser, det är egentligen hela världens liksom öde. Nerkokat i ett litet barn. Ty ett barn blir oss fött. Och på hans axlar ska hela väldet, hela herradömmet, hela världen vila. Och han kvalar in till det. Det är för att han älskar tills han dör. Och min poäng avslutningsvis i dagens predikan, det är att Gud har inte gett upp med världen. Han har sänt sin son för att vända världen rätt. Och han har också ställt sig i din väg för att du ska ta emot. Och lyssna nu. Kanske är det så här. Och våga tänk tanken att Gud genom Jesus Kristus har ställt sig i din väg. En sårad Gud, en smärtornas man, som på djupet kan identifiera sig med ditt liv. Och så står han där i din väg och så undrar han, vill du för första gången eller vill du fortsätta sätta tro till det? Och då är ju frågan, hur gör man det? Jo, man riktar liksom hela sitt liv mot honom. Om du tyngs av bördor, om du liksom känner att du liksom dignar under oket och förtrycket, då vill jag att du ska höra idag. Det finns hopp för dig. Därför att väldet vilar på på hans axlar. Och han tar alltid det som människor bär på sina axlar, av bördor, av skuld, av skam, av sår, bindningar och all annan skit och elände. Så vill han lyfta av det och så låter han det vila på hans egna axlar. Hur går det till? Hur gör man om man liksom vill binda sitt liv tajtare till Jesus? Jo, man ber honom om förlåtelse för sin synd. Man ber honom om hjälp med sitt liv. Och sen låter man döpa sig och man blir en del av en församling där man också kan få hjälp att leva ett liv med Jesus i centrum. Och andra söndagen i februari så kommer vi att ha dop. Och jag tänker, finns du här som vill döpa dig? Eller du vet om någon som funderar på att de vill döpa sig? Hör av, prata med mig efteråt. Det är jätteroligt att vi har dop på gång. Men det jag skulle vilja inbjuda dig till här idag, det är att igen säga, jag vill sätta tro till det. Och inte bara som någon sorts intellektuell tanke eller idé att okej, jag fattar att det är det här advent och julen handlar om. Utan jag önskar att vi igen skulle kunna reorganisera mitt och ditt liv runt det faktum att det är han, Jesus Kristus, som djupast bär på allt det som du behöver hjälp med. Han är den enda som kan rädda och förvandla ditt och mitt liv. Och han är den enda som ytterst ska binda ihop hela livet, hela tillvaron, hela historien, hela våran värld. Och han gör det med händer som har sår. Så Gud välsigne dig att våga tro på det, att det är på riktigt. Gud välsigne dig att inrätta ditt liv efter det. Och Gud välsigne dig att för första gången eller fortsätta följa Jesus.